Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson och efter 3 säljchefstjänster och över 300 analyserade säljböcker i bagaget så intervjuar jag toppsäljare i Sverige och andra typer av experter som ska hjälpa dig eller ditt säljteam att ta säljet till en helt ny nivå. Och idag så är jag med mig en gäst som jag har haft med mig i väldigt många avsnitt hittills som heter Rickard Amidani. Och det har blivit min högra hand och min sparringpartner kring vissa ämnen som till exempel då det vi ska prata om idag, säljledarskap. Så det vi kommer gå igenom det är utifrån våra erfarenheter då från 3 säljchefstjänster var, vilka misstag vi har gjort. Och det här är alltså för er som är säljledare eller är blivande eller hoppas bli säljledare någon gång i framtiden. Eller bara överhuvudtaget de som vill förbättra sitt ledarskap.
Mm.
Så att Rickard, för de som inte känner till dig, kan du berätta lite kort om vem du är och vad du jobbar idag?
Absolut. Rickard Amidani, som du sa, är idag marknadschef för ett av Solo Sveriges affärsben, och det är ju trade-segmentet. Har varit tidigare kommersiell direktör på Stenhusbaden, säljchef på Hittavit.se och Mobiplus.
Mm, coolt. Och jag tänker att vi hoppar rakt in i hetluften för att vi har gjort så här inför dagens avsnitt att vi har varannan då erfarenhet som vi ska dela med oss av var om saker då man ska undvika att göra och vad man ska göra istället. Men vi börjar med Rickard och den första insikten du vill ge till våra lyssnare om ett misstag du har gjort.
Mm.
Och då har jag döpt den här till att inte få med sig teamet på sina aktiviteter och vissa typer av förändringar man vill göra. Så ja, kan du ta något exempel på det här och liksom, vad är misstaget egentligen?
Absolut, jag kan konkretisera det och faktiskt namedroppa det här caset så det blir väldigt tydligt. Och det är från min tid som kommersiell chef på Stenhusbaden där jag tog fram vad jag trodde var en banbrytande affärsmodell eller en säljprocess som skulle revolutionera vår försäljning och även konferensförsäljningen, trodde jag. Misstaget jag gjorde var att jag inte involverade teamet utan jag utgick enbart ifrån min egen magkänsla, vilket någonstans resulterade att jag inte fick med teamet överhuvudtaget. Jag fick inget förändringsbeteende, det var ingen entusiasm. Det var en viss oro och förvirring kring det här. Och det blev inget bra alls.
Så bara för att konkretisera det hela så var det att du tog fram en process, visade upp den, så här ska vi arbeta nu.
Ja.
Kanske inte så här punkt slut, men lite så kändes det för
lite
dem.
Lite så. Jag tror att det var precis så de kände.
Ja.
Att det här är, jag tror att de kände någonstans, men vad har du för erfarenhet för att någonstans kunna fatta det här beslutet åt oss? Det är vi som är på kundmöten, det är vi som har kundinteraktioner, det är vi som har den här typen av insikt, det är vi som vet vad som sägs i dialogen etc. Vi vet vad som funkar, inte funkar. Hade jag involverat dem så hade det kanske inte blivit exakt samma ramverk, men jag är helt övertygad om att beteendet hade blivit mer mottagligt och mer uppskattat, men framförallt mer slagkraftigt.
Eller,
det vet jag att det hade blivit, så kan man säga.
Och vi ska gå in på det med en liten stund om hur man ska involvera sina medarbetare. För den första tanken jag får är att man kan väl inte involvera sina medarbetare med all typ av förändring man vill göra. Eller kanske man kan, med tanke på att det inte är jättemycket förändring som sker där ute, om jag ska vara väldigt liksom hård. Alltså många säljchefer sitter ju tyvärr och man gör på det samma gamla sätt som man alltid har gjort och kanske inte liksom får igenom några beteendeförändringsprojekt och så här. Men, ja, men jag vill ändå höra dina tankar om när det har gått bra. Alltså, i vilken position då har du varit i när det har gått bra med den här typen av förändringsresa?
Men i min roll idag som marknadschef för trade-segmentet så kan man ju kort och gott tro att jag enbart sysslar med marknadsföring, men det gör jag inte, utan jag är lite som spindeln i nätet mellan marketing och säljarna. Så att det är väldigt viktigt för mig att få själva segmentet att flytta sig framåt och hitta de här optimeringspunkterna, implementera nya beteenden etc. Lite som en kommersiell chefsroll fast med en annan typ av titel. Och det som har fungerat väldigt bra är ju precis att jag har tagit min misstag från Stenhusbaden, gjort tvärtom egentligen på Solade, involverar alla säljarna, lyssnar utifrån deras reflektioner och insikter, väldigt prestigelös i allt de säger. Och försöker hela tiden utgå ifrån ett mindset om what's in it for you, Leo. För någonstans är det ju säga att Fredrik och Lisa har ju inte samma kanske utmaningar, reflektioner. De har inte samma typ av kunddialoger. De är olika bra på olika saker. Och ta in så mycket som möjligt och någonstans försöka få alla att känna att det här skriver vi under på.
Mm.
Det är ju enda gången du kan få igenom det beteendet.
Mm.
Och även tydliggöra det långsiktiga. Så att jag involverar teamet kanske mer än vad jag behöver, men någonstans är det ändå en lageffort, och får jag inte med dem så kommer jag att förlora.
Just
både
det,
kortsiktigt och långsiktigt.
Så summa summarum av misstag 1 så är det att misstaget är att inte involvera teamet i alla fall de viktigaste förändringarna. Och ett framgångsrecept där är att försöka förstå och till och med nästan överarbeta i form av att liksom, vad kommer varje individ gå igång på? Och det är klart att har man ett stort team så är det mycket svårare att göra det här, men då får man göra någon typ av kvalificerad gissning på what's in it for you och kanske involvera några informella ledare i alla fall så att man kan få med sig de här, för att om man försöker göra en beteendeförändring som bara är svart på vitt, så här vill jag ha det och ingen har köpt in på det. Mm.
Nej då du nästan ödslar din tid och sen så du tappar mycket förtroende. Mm. Och utan förtroende så har du en väldig uppförsbacke som ledare.
Mm, just det. All right. Nästa del, eller det är mitt då första tips som jag har att ge till lyssnarna. Det handlar om hur man inte ska prioritera sina siffror eller sina säljares siffror lika mycket som man ska prioritera andra saker, andra beteenden att följa upp på i processerna. Så jag ska ge ett exempel. När jag jobbade på Lime som regional säljchef, det här CRM-företaget, då i början av mitt säljledarskap så var det väldigt mycket så här, ah, men har du sålt för hur mycket du ska sälja för den här månaden? Har du tillräckligt mycket möten? Alltså det var väldigt mycket fokus liksom bara på de här siffrorna. Men när jag sen förstod att det fanns andra saker, liksom vissa beteenden jag ville få igenom. Till exempel jag ville och visste att ett framgångsrecept det här kvartalet, det var att vi skulle öka vår hitrate. Mm. Okej. Hade tänkt lite grann på hur ska vi öka vår hitrate. Men att få med oss fler beslutsfattare var en nyckel till det hela.
Mm.
Men då handlade det väldigt mycket om min pipeline-uppföljning. Alltså när jag satt i möten och skulle titta igenom vilka affärsmöjligheter har de igång. På, all right, men har du verkligen involverat alla beslutsfattare? På vilket sätt har du gjort det? Vad är ditt nästa steg för att lyckas göra det? Så att det blir mycket mer liksom coaching och pipeline-genomgångar baserat på beteenden.
Mm.
Istället för bara följa upp på liksom faktiska säljresultat.
Mm. Mm.
Ja. Har du själv gjort något liknande eller vad är din
absolut
reflektion?
I början så var man väl väldigt, och sen är det för att man känner en press ovanifrån också, om man som anställd eller chef, att man känner att man måste leverera siffror. Jag tror att det är det bottnade. Men absolut, tittar man bara på de hårda värdena, ja, hur mycket aktivitet, hur många möten har du, och man faktiskt utgår inte från själva kvalitetssäkringen, men hur går det på de här mötena, vad är nästa steg? Utmanar också, men det gick bra på möten, men vad innebär att det gick bra liksom någonstans, involvera sig själv i den processen mer än att man bara står och låter den sälja ta ägandeskap för alla siffror, för i slutet av dagen så är det ditt jobb att de ska leverera det de ska göra, så är det.
Men jag tror också att en svårighet säljchefer kan ha kopplat till den här biten, det är att veta, men vadå, vilka beteenden är det vi ska försöka få igenom? Vad är det jag ska följa upp på i pipeline-mötena? Det är så lätt för dig Leo att säga, för du har en naturlig tendens till att vara superinsatt i den senaste säljmetodiken och allt möjligt och veta att det var just beslutsfattare. Men då kan man nästan använda den här första punkten som du pratar om. Det är så att så länge man bestämmer sig för något av de här fyra nyckeltalen som ligger till grund för all business-to-business-försäljning och mycket av komplex business-to-consumer-försäljning också.
Mm, mm.
Hur många affärsmöjligheter ni har, alltså hur mycket ni fyller på kalendern med rätt typer av möjligheter. Vilken hitrate ni har, hur många av dessa som blir affär, vad genomsnittsofferten, genomsnittsorden är på och säljprocessens längd, alltså hur lång säljprocessen är. Om man då väljer ett av de här nyckeltalen och sen pratar med gruppen, all right, om vi vet att liksom antal affärsmöjligheter är i fokus det här kvartalet, då kan vi involvera dem och skapa en gameplan tillsammans.
Precis.
Hur ska vi nå det här målet vi har med antal affärsmöjligheter? Vi har haft 15 per månad hittills, nu ska vi ha 25. Hur ska vi nå det här målet? För att om man involverar gruppen på det sättet får man ett helt annat commitment också.
Ja.
Och du behöver inte som säljledare hitta liksom svaren på alla problem själv.
Nej, och det är viktigt att man som säljare ställer frågan till teamet. Hur kan jag stötta er? Vad behöver ni från mig? Istället för det är väldigt tydligt vad jag förväntar mig av dem. Men vad kan de förvänta sig av mig i gengäld? Är det att jag ska hjälpa dem att boka upp möten? Är det att jag ska följa med? Är det referenscase de vill att jag spelar in? You name it. För någonstans behöver ju du också vara en stöttepelare i den här resan. I den här förändringsbeteendet.
Absolut. Okej, okay, så misstag nummer ett som Rickard tog upp. Det var att inte involvera teamet tillräckligt mycket i viktiga förändringar.
Ja.
Misstag nummer två som jag tog upp. Det var att vi ska följa upp mer på beteenden och inte bara på liksom hårda kopior som försäljning och liknande för att kunna leda dem till bättre försäljningsresultat.
Ja.
Och sen kom in på misstag nummer tre som jag vill att du pratar lite om här också. Det var att man följer upp på fel KPI:er.
Mm.
Vad innebär det att följa upp på fel KPI:er?
Ja, men du nämnde det bra nyss med den här försäljningsacceleratorn som jag upplever att det var den du pratade om med de fyra nyckeltalen. Och det är att man ofta stirrar sig blint på själva bara kalender eller själva mötesbokningen. För vissa säljare behöver ju faktiskt inte ha 10 möten för att göra 4 affärer. De kanske behöver 6 möten för att göra 4 affärer. kvalitet kanske en före kvantitet, och vissa säljer ännu bättre på att ta betalt. Så jag tycker att man, eller i mitt fall så har det varit att jag stirrat mig blint på att alla ska ha fylld kalender, annars är det inte good enough. Men många gånger så finns det faktiskt de som jagar lite större affärer och är väldigt duktiga på att göra lite större ordrar. Men låt dem göra det då. Om de kan göra en miljonaffär istället för att göra 10 stycken 100 000 kronors affärer, låt dem göra det så länge de gör det. Det är väldigt lätt att man bara stirrar sig blint på aktivitetsnivån, just av den, vad jag förstår, den fördomen att kvantitet är före kvalitet etc. Men det finns faktiskt de som inte behöver mycket för att leverera mycket. Det är ju ett skillset också.
Men det här väcker jättemånga tankar hos mig, för jag har alltid varit den som har sagt, i alla fall i början av en säljkarriär, att kvantitet före kvalitet. Men det är också upp till säljledaren och säljorganisationen att ge rätt förutsättningar till nya medarbetare och säga att det här är liksom en good enough kvalitet. Nu är det kvantitet som gäller. Kvantitet i form av höga aktivitetsnivåer. Och som sagt, det väcker jättemycket tankar. Men en tanke är också att jag hade en kund, eller har en kund som jag arbetar med, som har varit väldigt fokuserad på det här med aktiviteter. Vi pratar om liksom pickups, vi pratar om att ha antal samtal och så här. Och det är för att den här säljchefen vill föda någon typ av liksom säljkultur som handlar om att vi ska vara hungriga och aggressiva på marknaden. Vi ska ta marknadsandelar. Och därför har den här personen då velat att även de mest erfarna säljarna, som kanske inte behöver så mycket aktiviteter, men ändå lever upp till ett ganska högt aktivitetsmål för att föda den här säljkulturen. Misstaget jag har sett där dock, det är att det är jättemycket klagomål internt. Det är många som snackar liksom skit under radarn. Och jag tror att mycket handlar om att det inte varit tillräckligt liksom tydligt kommunicerat varför alla ska vara med på den här resan. För hade de bara förstått det, så hade man kunnat köpa in på det på ett annat sätt.
Och då pratar vi egentligen om misstag nummer ett igen. Involvera, lyssna, reflektera och höra insikterna.
Ja, men exakt.
Och ett konkret exempel faktiskt för utmaningen är när vi var på Hitta.se, fanns det en säljare i Stockholm som brukade vinna månad, sälja nästan varje månad. Och till slut så var jag tvungen att ringa den här personen och fråga, vad är det du gör som liksom jag inte gör eller mina säljare inte gör? Och han hade inte speciellt många möten i sin pipe. Han var bara väldigt skicklig på att ta bra betalt. Han var väldigt duktig på att få med beslutsfattare. Han var duktig på egentligen förklara varför de skulle investera de pengarna. Varför det var viktigt att vara på första placering kontra femte etc. Och det var hans metodik. Han lyfte inte luren mest, men han gjorde största affärer. Kanske inte flest, men största affärer. Nästan uteslutande. Ja, men och jobbade här mycket på referenser.
Och det är två saker till jag tänker på här. Den ena saken jag tänker på, det är att alltså, ofta så brukar jag, eller vill vara ganska så, vad ska man säga, fri, eller att mina säljare ska ha ett ganska så fritt ansvar. Men det är kanske inte i början av deras anställning, utan det är kanske lite senare. Vilket innebär att så länge du klarar din budget, hur du klarar din budget är lite upp till dig. Men klarar vi inte budgeten, då måste vi sträva mot ett gemensamt mål, ha en gemensam plan som vi liksom helst som ett gemensamt team också följer. För det blir en kraft som vi har ihop då. En annan sak jag tänker på det är att vissa av mina kunder har haft utmaningar med att när de ska säga men du ska boka 10 kundmöten i veckan. Att eftersom man fokuserar så mycket på just att boka kundmötet som vi pratade om tidigare, så blir det som att man bokar möten med vilka kunder som helst bara för att fylla sin kalender. Ja. Och det här du var inne på från början. Men finns det någon lösning på det då? Om man ändå vet att många möten är en nyckel för framgång, men att man vill undvika risken att man bokar möten med fel kunder.
Jag tycker att det är ett förarbete. Man behöver ta reda på vilken typ av, men som vi brukar prata om, vad är det för typ av bolagsstruktur? Är det ett medelstort bolag, ett stort bolag? Och precis som du ställer frågan, men varför är det den här typen av kunder? Jag tycker det är bättre att man har 6 möten exempelvis med ideal customer profiles, alltså kunder som du själv gräddat syta, men de här är jätteviktiga av den här anledningen, än att du har 10 möten bara för mötandets skull. Och jag ser många säljare idag som bokar upp möten med befintliga kunder etc. mer bara för att fylla kalendern och visa, men jag var ju på möte. Men det finns väldigt sällan en bang for the buck, och man ser ännu mer sällan att faktiskt är konkret nästa steg eller nykundsbearbetning, utan man springer på luncher för att man måste, inte för att man behöver det. Och då tänker jag att det är mycket säljtid som går till spillo istället för att man jobbar kvalitativt och kanske behöver. För jag menar, vissa kunder kräver ju mycket mer engagement till att få ett bra möte. Större bolag är kanske fler kontaktpunkter för att få in det där mötet som du efterfrågar, men potentialen är också enorm.
Okej, så om jag summerar den biten så vad man kan göra som företag, det är att man sätter upp en ideal customer profile, alltså det är bara de här företagen vi ska bearbeta.
Och så primärt man, i alla fall.
Eller primärt i alla fall. Och är det de vi primärt bearbetar, så vet vi att okej, fyller de på kalendern med 10 möten så kommer det vara mot rätt typer av kunder också.
Absolut. Då är det ju högst relevant sen även när man analyserar varför fick vi inte de här affärerna. Och då vet man vad man ska göra till de kommande 90.
Mm.
Än att man springer på kunder som ja, kanske inte är lika relevanta emot ens, som du säger, strävan eller målbild.
Jag fattar. En annan sak jag tänkte på som har med något helt annat att göra men fortfarande ser ledarskapet, det är det här misstaget med att man är för instruerande i sitt ledarskap istället för att vara coachande.
Mm.
För de av er som har läst lite coachingböcker, gått någon coachingkurs, då är ju det här det instruerande ledarskapet en viktig del av det coachande ledarskapet.
Mm.
Alltså i början, återigen, när någon börjar, någon är ny, oavsett om de har tidigare branscherfarenhet eller inte, så ska man ge dem rätt förutsättningar. Typ, det här är vår blueprint, det här är vår best practice för hur vi arbetar med våra säljprocesser. För det värsta man kan göra, jag pratade om det tidigare i podden, det var en nära vän till mig som jobbade på ett företag, som är ett ganska stort företag. De hade ingen tydlig säljprocess. De visste inte vilka steg de skulle bocka av i ett första möte, i ett andra möte. Så det fanns ingen liksom, definition på hur man skulle arbeta. Så även om den här personen var en väldigt bra säljare från en annan bransch, så tog det hen väldigt lång tid att komma igång här för att det fanns ingen tydlig blueprint.
Mm.
Så det här med det coachande ledarskapet, jag minns en kollega till mig som heter Johanna Mann. Det var en säljare som jag då ansvarade för på Lime Technologies. Och hon sa det till mig så här, ja men Leo, du tycker ju om att berätta för oss hur vi ska göra. Och så körde hon så här silent close nästan. Det var alltså ett jättetydlig peak på att göra som jag har gjort och göra som jag alltid har gjort för att lyckas, och så kommer det bli bra. Och jag fick mig en liten tankeställare, för jag hade gått igenom en utbildning om det coachande ledarskapet. Och det coachande ledarskapet i grund och botten, det handlar om att låta medarbetarna hitta svaret på utmaningarna istället för att du bara ska göra så här.
Mm.
Så att det är också ett misstag som jag själv har fått erfara att jag har gjort. Och du,
ja, många gånger. Jag har stått och predikat, men det är... Ja, det har inte blivit någon bra. Men det är också sett när det kommer, för det du lyfter med, det är också en onboardingprocess, hur viktigt, det har vi inte pratat om än idag, hur viktigt det är att man som säljare tar fram en bra onboardingprocess för nya säljare, där man går in igenom de här stegen också innan man börjar berätta hur de ska sälja den här produkten. För det är, ja, det är egentligen en hygienfaktor som många missar. Det är väldigt lätt att säga, ja, men du är ju duktig så du löser det här, men de vet ju ofta inte vad de ska sälja och hur de ska göra det. Mer än att man nu står och predikar baserat på att man har 100 möten med sig i bagaget, och det är ganska orättvisa promisser kan jag tycka.
Mm. Och, men om vi ska prata lite mer om det coachande ledarskapet, varför är det så viktigt att man har ett coachande ledarskap? Alltså att kollegan får hitta lösningarna istället för att du själv bara presenterar dem. Vad är dina erfarenheter av vad man har att vinna på att man inte bara ger dem svaret?
Två delar. Det första är att säljledaren är inte och behöver inte alltid vara den bästa säljaren. Och det gör ju också att det blir en utmaning om du nu ska... Du inte har den, vare sig kunskapen om produkt, tjänst, ens kanske den kompetensen gentemot en stjärnsäljare. Och sen ska du berätta hur den ska någonstans sälja det. Ja, men då behöver ju den leva ut från dina begränsningar. Det är det första jag tänker på. Det andra är ju att... personen, alla är olika. Det finns alla olika infallsvinklar. Vissa är bättre på tonalitet, andra på relation. You name it. Det finns massa olika faktorer för olika människor får olika resultat fast det är samma produkt. Och när man ställer vissa frågor så kommer ju alla fram till svar som ofta är baserat på sin egen person och vem man själv är och vad som funkar för en och sina egna erfarenheter. Och jag tror att om man börjar köra någon one size fits all så kommer det precis som egentligen i skolan idag. Det kommer vara vissa som kommer att anamma det och tänka att wow, det här var ju fantastiskt, men det kommer också vara de som känner att jag förstod ingenting. Mm. Det här var inte alls så jag ska göra. Och det blir en för stor förändring och så får de dåliga resultat och så slutar de på bolaget. Det har jag också sett. Så att, vad är din reflektion?
Ja, men jag tror att mycket handlar om commitment också. Alltså att om en person själv berättar om hur de ska lösa en sak, då är de också mycket mer committade till att göra det på det sättet.
Ja,
istället för att de skyller ifrån sig. Ja, men jag fick de här instruktionerna av honom eller henne.
Ja, absolut.
Och ja, det var inte mycket som hände där. Så att, det tror jag är en väldigt viktig del i det hela. Sen såklart så det här med alltså att ha tid till det. Någonting som jag själv funderat över. Ofta är vi som säljledare, vi har ganska mycket brist på tid. Vilket de flesta har. Sen ifall vi jobbar på rätt sätt eller inte, det är en annan fråga. Ja, time management. Men det är så här, men jag har inte tid att vara coachande alltid. Jag har inte tid att sitta där och ställa frågor och så här. Utan det är bättre att jag bara liksom ger ett svar. Men långsiktigt kommer du spara tid på att du gör det här. För att även om det kommer kräva 4-5 omgångar av att du ställer liksom frågor kring samma saker... framåt kommer du inte behöva ställa de här frågorna igen. För att om medarbetaren väl har hittat lösningen på det här och committat sig till det, så är sannolikheten mycket högre att du inte får samma fråga igen sen, för att de har utfört det på rätt sätt jämfört med att du bara instruerar och misslyckas kanske, och så händer ingenting.
Då hade jag också utmanat dem och frågat dem, vad är det du lägger din tid på som du prioriterar högre än dina säljare och deras säljresa? För deras säljkompetens skapar ju intäkter i bolag som också gör ditt liv väldigt mycket enklare. Så personligen tycker jag att det här är högst upp på prioriteringslistan, att dina säljare ska få ut maximalt av deras säljarbete. Mm. För annars kommer det att bli ett problem. Antingen blir det en väldigt skönt eller så blir det väldigt jobbigt. Så
men det är också, alltså för att leka djävulens advokat där, när jag själv varit i säljchefstjänster som man antingen haft väldigt mycket så här, du måste rapportera X, Y och Z, det tar jättelång tid att ta fram rapporterna. Annat också varit att man har haft väldigt höga säljkrav på sig som gör att, men hur ska jag ha tid att coacha mina kollegor på rätt sätt, för jag har så mycket. Så någonstans behöver man hitta en balans liksom i det hela. Och för er som är säljledare och lyssnar på det här och vill veta ungefär vilken balans det är som jag rekommenderar att man ska, alltså hur mycket tid man behöver lägga per medarbetare och avsätta per månad, och hur mycket tid man ska lägga på egen försäljning, om man har den här liksom uppdelningen, skriv till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson, så kan jag ge ett litet blueprint på vad jag tycker om den tanken.
Men det ställer två frågor till dig då, Leo. Det första är, tycker du att säljledare bör ha en egen budget eller inte?
Alltså, jag skulle säga så här, att jag tycker att det är jätteviktigt för en säljledare att de är med i matchen. Alltså att de är med på fältet. Det behöver inte betyda att de har en egen budget. Alltså, när jag var säljchef på ett företag som heter IPQ, visserligen hade jag en liten egen budget, men den viktigaste budgeten jag hade, det var mitt teams budget. Och jag blev belönad baserat på hur mycket vi överpresterade jämfört med den budgeten. Jag tyckte det var ganska härligt, för att jag, då kunde jag följa med på massa möten, ge feedback, ha det coachande, den coachande ledarskapsstilen. Däremot de som bara sitter på kontoret, inte är med på sambesök och inte har en egen budget, där börjar det bli ett problem. Håller du med om det?
Helt enig.
Så vad är din lösning på det hela, eller vad tycker du?
Jag tycker faktiskt inte säljaren ska ha en budget. Jag tycker att det ska vara en teambaserad budget. Och att personen i fråga ska vara med på så många möten som möjligt, precis som du säger. Det tycker jag är klockrent. Och min fråga nummer två, Leo, är egentligen kopplat till den, och det är, behöver säljledaren vara den bästa säljaren i teamet?
Mm. Alltså det här, jag själv, den gamla Leo hade sagt ja, för att jag själv har varit väldigt stolt över att, men titta, jag har uppnått de här säljresultaten och sen liksom follow my way. Mm. Samtidigt är det så att om man är väldigt duktig på den här första biten vi pratar om idag, nämligen det här med att delegera ansvar, att involvera folk i grejer, då behöver man inte alltid vara den bästa säljaren, utan då kan man vara den bästa ledaren i form av att andra i teamet får liksom höjas. För det är svårt att vara bäst på allt.
Absolut.
Så att det skulle jag säga att för min del så har det varit viktigt, för att det är så här leading by example. Ja. Men leading by example behöver inte heller innebära att jag är bäst på det här, utan det kan innebära att jag utsätter mig för saker. Som till exempel så är det ett företag, jag har nämnt honom tidigare, men Erik heter han, en av delägarna på Canmer Data i Göteborg som jag har jobbat en hel del med. Och vad han gjorde när vi satsade då på att liksom på mötesbokning och skulle utveckla deras säljare inom mötesbokning, var att han var den första som satte sig och ringde och spelade in sina samtal och spelade upp framför de andra. Och det behöver inte betyda att han har högst hitrate, men det är leading by example.
Ja. Han tar risken, han visar sin sårbarhet.
Exakt.
Jo, men det tror jag. Och det tror jag personligen är rätt väg att gå. För många gånger, om jag utgår fall, nu drar jag en referens till kampsport, men många som är utbildade eller ska lära ut där sparras ju väldigt sällan, för man vill inte visa att man är sårbar eller mänsklig. För jag menar, alla kan ju förlora. Och då blir det istället att man undviker det, för att man vill hålla någon typ av illusion att man är omänsklig. Och jag tror att säljaren är likadant. Man vågar inte ge sig ut och skapa affärsmöjligheter, för tänk om du förlorar. Jo, men då tror man direkt att man tappar förtroende från teamet. Det är i alla fall min erfarenhet.
Ja, faktiskt. Så att, men då kanske man kom in på ett annat misstag som jag vet att du nämnde för mig inför det här avsnittet, det här med prestige. Berätta lite om hur du tänker om att det är ett misstag och vad du själv har.
Gå tillbaka till punkt ett, med att involvera. Det är ju också prestige i all ära. Jag ansåg mig själv vara en kommersiell direktör, wow, här har jag en hög titel, jag ska liksom vara den som kommer med alla svar för att min titel säger så. Men hade jag varit prestigelös där och då och istället involverat och frågat mig vad tycker ni och liksom tagit ett steg tillbaka, så hade jag fått mycket bättre utfall. Och jag tror att det typ av ledarskap är det ledarskap man ska utöva generellt sett i affärer, i alla fall i Sverige 2024. att involverande ledarskap snarare än att bara peka med hela handen. Och där är väl en prestigelöshet avgörande, skulle jag gissa på. Bara för du blir säljchef så blir du... Det är väldigt lätt att bli säljchef och inte säljledare, vilket i min värld är två helt olika saker.
Mm, absolut. Vi hoppar in på ett helt annat misstag här. Det känns som att, eller det är så här, vår tanke inför det här avsnittet var att vi skulle ta med så många misstag som möjligt. Sen kan vi alltid djupdyka, som ni som lyssnar på det här tycker att amen, jag har följdfrågor på det där, kan inte djupdyka ännu mer om det där i ett kommande avsnitt. Då gör vi det också.
Absolut.
Men du var inne på det tidigare att man inte ska tro att alla säljare kan följa exakt samma väg till Rom. Höll jag på att säga. Typ att alla vägar leder till Rom.
Men
det är så här. Jag är lite emot det där citatet, höll jag på att säga. För att jag tror väldigt starkt på att man kan skapa en grundläggande säljprocess. Som innehåller steg som till och med är obligatoriska. För säljare att gå igenom i vissa delar av processen. Till exempel om man har ett första möte med en ny potentiell kund. Att aldrig någonsin lämna det mötet utan förslagsvis följande två saker. Ett, ha fått ett behov bekräftat av kunden. Inte bara komma tillbaka, shit, det här var ett jättebra möte, utan att fått ett behov bekräftat. Vad innebär det? Jo, att det gått så pass långt i mötet att du vid minst liksom ett tillfälle har fått kunden att säga, ja, det där är ett behov vi har som till och med är prioriterat. Och har de inte sagt att det är prioriterat så måste du fråga dem, är det här prioriterat? Ja. Och en annan sak är att förstå deras beslutsprocess och vilka beslutsfattare som bör vara med i den här utvärderingsprocessen. Och de säljare som är så här, men jag gör det på mitt sätt, jag tar inte med de två bitarna. Då skulle jag faktiskt svart på vitt säga, då gör du fel.
Ja.
Är du med? Så att vissa saker är så, medan andra är lite mer flexibla. Hur tänker du själv med den biten?
Spännande, jag tror också på ramverk, men jag tror inte ramverk till 100%. Jag tror du är inne på någonting spännande att... För om jag uppfattar det rätt så är det ett ramverk i alla fall, du kan hjälpa dem till 90%, men sen de sista 10 måste vara individuella. Det finns ju de som har en mer introvert approach, de som är lite som oss, mer extroverta och ska köra någon superman liksom persona. Och man utgår väldigt enkelt utifrån sig själv och de som är som sig själv. Men jag tror att man behöver ha 90% ramverk, som du alltid pratar med i mötesbokningar. Men de här hygienfaktorerna är livsviktiga. Men hur man kommer till dem och när och var tror jag behöver vara lite individuellt och känna av. Vissa kommer till dem efter 5 minuter, andra kommer efter 55. Och vissa kan boka möte på en timme och andra 30 minuter. Det är lite individuellt tror jag. Så att man inte tvingar in människor i olika fack, för då blir det ofta, då blir lite skolsystemet all over again.
Ja, men vet du, jag håller ändå med dig. Jag kan ta ett kundexempel. Ett företag som heter Key Logistics i Göteborg som jag har hjälpt. Nu har jag flyttat till Göteborg, men jag har ju 80% av mina kunder i Stockholm. Just de här sitter i Göteborg. Och jag kallar mig väldigt osvenskt för Sveriges bästa utbildare genom mötesbokning. Innan dess var det ju Sveriges bästa mötesbokning.
Nu väntar du på att jag skulle
bekräfta. Ja, ska bekräfta det. Okay, du har ju sett mig in action.
Ja,
ja. Ja, bra. Du har ju sett mig in action. Det kan han hade en period där han jobbade tillsammans med mig. Men oavsett vad... Det jag vill komma fram till det är att även om jag gav dem ett blueprint, vi hade flera halvdagar där vi gick igenom utbildningar om hur de skulle bygga upp sitt manus, hur de skulle hantera invändningar, hur de skulle använda tonläget, kommunikationspsykologin. När de väl skulle testa på det här första gångerna, då kändes det inte jättenaturligt för dem. Men som tur är, jag kan inte sälja in mig själv för mycket här, men så hade vi inkluderat en del av detta som var att de skulle spela in sina samtal. Alltså gå ur sin bekvämlighetszon och spela in sina samtal. När vi sen lyssnade på samtalen så fick vi möjligheten att korrigera manuset. Då hade jag till exempel sagt så här, så kommer du veta inom en kvart om det är värt för dig att fortsätta den här processen med mig eller inte. Det kan kännas naturligt för mig när jag ringer ett samtal. Men när de skulle göra det så var det så här, det kändes väldigt så här robotaktigt, stolpigt. Ja, men då bytte vi bara liksom ut ett par ord i det hela, men vi behöll de psykologiska delarna i själva samtalet. Vilket gjorde att de fick en helt sjuk hitrate. De fick mellan 30-50% hitrate på sina kalla samtal, alltså mötesbokning. Och tidigare hade de väl uppnått kanske 10%, alltså 10 knack, ett tack. Och så väldigt mycket av framgången där låg i att de fick ett framework. De fick liksom en grund att stå på. Men sen var vi tvungna att tweaka det individuellt. För att deras självförtroende, det genomlyser ju någonting som de tror på.
Ja.
Och tror de inte på det för att det är jag som har satt upp det åt dem, blir det pannkaka utav
precis,
det.
Precis.
Ja. Så en kombination är nog bra.
Jag tror det, och det är viktigt att nämna ju också tonaliteten i mötesbokning. Pratade om det lite kort på LinkedIn. Det är att ger du samma manus till 10 personer kommer du inte få 10 likadana utfall långt ifrån. Det kommer vara någon som sticker iväg och någon som inte bokar alls. Så jag tror att det är lite tonalitet vid vissa ord. Men du säger det med en viss röst det här, men om 15 minuter så vet du redan direkt om det här är intressant eller inte. Men om jag skulle säga det kanske jag inte har samma känsla, om det väcker nyfikenhet eller liksom det mjuka. Och det är visst det är repetition, men det finns så många faktorer man behöver bemästra i de olika orden för att få ut, precis som du säger, gå från 10% till 50%.
Mm.
Går vi tillbaka kort bara till det här med säljande ledarskap där vi går tillbaka till en säljarledare som säger, ja, men jag har inte tid att sitta med säljarna. Jo, men tänk om den personen har tagit sig den tiden och fått upp sitt säljteam från 10 till 50% bättre hit rate i mötesbokningen. Då ser det ganska ljust ut väldigt, väldigt fort skulle jag gissa på. Och framförallt i långsiktiga skulle han ta in en ny säljare, men då är det bara att ta rygg på sina egna säljare. Så att man behöver nog göra det för att bygga kulturen då. Jag tycker att det är nästan naivt att inte göra det, för då lämnar de här 40% på bordet precis som du är inne på. Och så får man ha en extern utbildning som gör jobbet istället.
Och nu kan inte ni som lyssnar, ni kan inte förvänta er att man ska ha 50% hit i mötesbokning. Man kanske ska ligga på... Ja, men säg 25-30% om man är duktig. Och i vissa branscher kan man uppnå uppemot 50% i sin mötesbokning. Men just den här biten med att lägga tid på att coacha sina medarbetare.
Det bör vara
och jag vet att det finns de som sitter och lyssnar och tänker på att ja, men vadå, jag har inte erfarenhet, jag vet inte hur jag ska coacha dem. Alltså, bara du tar dig tiden att sitta och lyssna in på ett möte, ett samtal utan att vara dömande. Bara du tar dig den tiden så kan jag lova dig att ni i era diskussioner, antingen frågor du ställer, du kan till och med googla the best coaching questions to ask. Ställ 3 utav de frågorna bara. Så kan medarbetaren själv hitta ett svar. Du behöver inte ens vara särskilt duktig. Men förmodligen är du tillräckligt duktig för att kunna ge dem lite feedback.
Ja.
Och ställa rätt frågor utan att du behöver googla det på det sättet. Och som sagt, bara du lägger den tiden på det så kommer du se att medarbetarna känner sig uppskattade. Du kommer hitta liksom en röd tråd bland vad kan vi förbättra hos medarbetarna och komma en bra bit på vägen utan att ta in mig eller någon annan extern säljutbildare.
Precis.
Kan du göra sen när du vill levela upp nästa steg, eller hur?
Snyggt.